I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Tack, o Jesu, för det rika bordet som din kärlek dukar upp för oss. Tack, o Jesu, för det dyra ordet, vilket aldrig skall förgås. Sänd och nu till oss din helige Anda, som oss leder i all sanning här, och låt Satan i sitt ogräs blanda i den säd som bland oss utsådd är. Låt ej ordet fåfängt komma åter, utan bära frukt till evig tid, och var helst du oss församlas låter, låt oss alla samlas i din frid. Håll oss alltid i din sanna fruktan. Slå allt jämt all egen vilja ner. Spar ej heller på din andes tuktan. Och låt köttet ej regera mer. Ja, o Jesu, du som gör utöver vad vi beder eller tänker här. Giv åt var och en vad han behöver. Giv åt var och en vad nyttigt är. Bär oss på ditt trogna hjärta. Rista därmed eldskrift våra namn och låt ingen lust och ingen smärta rycka lammen ur din herde famn. Så vill vi komma inför ditt ansikte, du vår trofaste himmelske Gud och Fader. Och vi vill komma i vår frälsares Jesu Kristi dyra namn, som du själv har uppmanat oss att vi får komma i det namnet och lägga fram alla våra önskningar inför dig. Och du har lovat att höra våra bönesuckar. Och vi tackar dig, Herre, för det ord som redan här har blivit påminda om. Tack för det blodets värde som gäller inför dig, som betalning för vår stora skuld, för alla våra synder, till försoning. Tack, Herre, för att detta är ett fullbordat verk, att allt nu är fullkomnat. Du, vår dyre frälsare, du har kämpat kampen, du har gått lidandets väg för oss. Herre, inskriv nu detta i våra hjärtan och var med oss nu när vi skulle ytterligare läsa något ifrån ditt ord. Herre, så att det får bli till välsignelse, ty vi kan ingenting taga så som av oss själva. Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss för din egen skull. Amen. Jag tänkte den här stunden läsa ett avsnitt ifrån första Moseboks 32 kapitel. Och jag läser där från och med den 22 versen till kapitlets slut. I Jesu namn. Men under natten stod han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina 11 söner och gick över Jabboks vad. Han tog dem och förde dem över bäcken och förde tillika över vad han eljest ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom till dess morgonrodnaden gick upp. Och när denne såg att han inte kunde övervinna honom rörde han vid hans höftled, så att Jakobs höft gick ur led, under det han brottades med honom. Och mannen sade, släpp mig, ty morgonrodnaden går upp. Men han svarade, jag släpper dig icke, med mindre du välsignar mig. Då sade han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sade, du ska icke mer heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Då frågade Jakob och sade, låt mig veta ditt namn. Han svarade, Varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Men Jakob gav stället namnet Peniel, ty, sade han, jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat. Och när han hade kommit förbi Peniel såg han solen gå upp, men han haltade på sin höft. För den skulle äter Israels barn ännu idag inte höftsenan som ligger på höftleden, nämligen därför att han rörde vid Jakobs höftled på höftsenan. Amen. Herre, helga oss i denna sanning, så som allt ditt ord är sanning. Amen. I Romarbrevets 15 kapitel läser vi följande i den fjärde versen. Ty allt vad förut blivit skrivet, det är skrivet till vår undervisning, att vi genom tålamod och genom skrifternas tröst må ha hoppet. Det är gott för oss att veta att det är på det sättet, att allt det som är skrivet i de heliga skrifterna, det är Guds ord. Och det är skrivet till vår undervisning. Därför så kan vi också med tillförsikt ta del av också Gamla testamentets skrifter. Där det är så mycket som är förebildande, som pekar framåt, profetior om vad som skulle ske i tidens fullbordan, när Gud skulle sända sin son i världen som världens frälsare, både genom personer och genom händelser. Finner vi det i Gamla testamentet, hur det är mycket som pekar framåt mot det som skulle ske en gång i tidens fullbordan. Och när det gäller patriarken Jakob, vi har ju läst här ett litet stycke ur hans historia, så är det ju särskilt två händelser i hans liv som pekar på frälsaren. Förutom det som vi här nu har läst som text, så kan vi påminna om det som skedde när Jakob var på väg bort till Mesopotamien. När han där i Betel fick se den där himlastegen som Herren visade honom. Stegen som räckte ända ifrån jorden och upp till himmelen. Där vi också finner Jesus, vår frälsare, förebildad såsom den enda medlaren mellan Gud och människor. Himlastegen, det är Jesus Kristus själv. Det är han som säger, jag är vägen och sanningen och livet. Och Luther har väl sagt på något ställe att, med avseende på detta, att Jesus, han är både den nedersta pinnen och den mellersta och den översta pinnen på den här himlastegen. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Han är allt samman som behövs för att förena jord och himmel, för att bereda oss en väg till himmel och salighet. Jag är vägen, säger Jesus. Sedan den här andra händelsen som vi nu har läst med varandra, det var ju när Jakob efter lång tid var på väg tillbaka från Mesopotamien. Och innan vi går in på det så ska jag bara anknyta till vad profeten Hosea skriver om båda dessa händelser. I Hoseas boks 12 kapitel läser vi om båda dessa händelser. Där läser vi i verserna 3-6. Det gäller där Jakob. I moderlivet grep han sin broder i hälen, och i sin mandomskraft kämpade han med Gud. Ja, han kämpade med ängeln och vann seger. Han grät och bad honom om nåd. I Betel fann han honom, och där talade han med oss. Och Herren, härskarnas Gud, Herren är hans namn. Så vänd nu om till din Gud, håll fast vid kärlek och rätt, och förbida din Gud beständigt. Alltså i Betel fann han honom. Vem var det som fann vem? Jo, det var Gud, Herren som fann Jakob. Och där talade han med oss också, Herren. Han som är härskarnas Gud, Herren är hans namn. Ja, det var väl att Herren fann, sökte upp och fann Jakob. Han som var en bedragare och var på flykt därför att han hade handlat illa och orätt. Men Herren fann honom där i Betel. Herren kom till honom. Han sökte upp honom. Och det står ju på flera ställen i Gamla testamentet om Gud att han är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Således även denne Jakobs Gud, bedrägarens Gud. Till och med han fick ha Herren Gud såsom sin Gud. Att Gud är sådan i sin stora nåd och barmhärtighet att han söker upp syndare. Han kallar dem till sig. Och som vi här också finner någonting mycket stort och märkligt i den upplästa texten, där vi ju finner en bild av hur vår frälsare har kämpat och vunnit seger. Precis som Jakob här kämpade och vann seger. Och han skulle ju få ett nytt namn, nämligen Israel. Och det namnet betyder en Guds övervinnare. En Guds övervinnare. Och vi finner också att Messias benämnes med namnet Jakob, som vi kan finna hos profeten Jesaja, som vi nog alla känner till. I det 49 kapitlet så läser vi där. Jesajas 49: Hör på mig, ni havsländer, och akta härpå, ni folk som är fjärran. Herren har kallat mig då jag ännu var i moderlivet. Han har nämnt mitt namn medan jag ännu låg i min moders sköte. Vem är det som talar? Jo, det är Messias, det är Kristus. Och han har gjort min mun lik ett skarpt svärd och gömt mig under sin hands skugga. Han har gjort mig till en vass pil och fördolt mig i sitt koger. Och han sade till mig: du är min tjänare, Israel, genom vilken jag vill förhärliga mig. Och lite längre fram så står det ju: nu säger Herren, han som har danat mig till sin tjänare, då jag ännu var i moderlivet, på det att jag må återföra Jakob till honom, så att Israel hopsamlas åt honom. Ty jag är ärad i Herrens ögon, och min Gud har blivit min starkhet. Han säger: det är för litet för dig, då det är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag vill göra dig till ett ljus för hedna folken, att min frälsning må sträcka sig till jordens ända. Alltså det var ju han som här kallas för Israel, Herrens tjänare, det är ingen mindre än Guds son, vår frälsare, som skulle bli ett ljus för hedna folken. Och vilkens frälsning skulle sträcka sig till jordens ända. Alltså Israel, en övervinnare, en Guds övervinnare, en som har kämpat med Gud och vunnit seger. Det är ju ganska vanligt att namn i Gamla testamentet har olika betydelser. Om vi tänker på Noa, så betyder ju hans namn en fridstiftare. Och då tänker vi på fridsfursten, Herren Jesus. Melkisedek, som omtalas, det namnet betyder ju rättfärdighetens eller rättvisans konung. Det var också Jesus. Han är en konung. Han är rättfärdighetens konung. Salomo, det namnet betyder ju att han är en fridens man. Så är Jesus vår frid. Han som genom blodet på sitt kors har stiftat frid. Han är verkligen fridsfursten. Men om vi då frågar oss, vad var det för en kamp som Jesus skulle utstå? Var det verkligen en kamp med Gud? Kan vi tillämpa dessa orden här? Du har kämpat med Gud och vunnit seger. Måste han verkligen kämpa med Gud? Ja, han måste verkligen bestå ett prov inför Gud den högste. Vi vet att Adam, han var den första provmänniskan. Han bestod inte provet, utan han föll i synd. Han avvek ifrån Guds vilja och Guds bud. Nu kom den andra provmänniskan, Jesus Kristus. Han skulle ställas inför ett prov. Han skulle kämpa en kamp, och det var en kamp inför den helige och rättfärdige Guden. Men det gjorde han ju i ditt och mitt ställe, i vårt ställe. Och nu kan vi se här lite grann på händelsen här vid Jabboks vad, och så ser vi vissa likheter i detta. Jakob, han var ju där under nattens timmar. Ensam var han kvar där på den ena sidan av Jabboks vad. Och det står också att han fruktade. Han var i ångest. Så vi kan läsa i samma kapitel, den sjunde versen. Då blev Jakob mycket förskräckt och betogs av ångest. Och han delade sitt folk och fåren och fäkreaturen och kamelerna i två skar. Det var ju så att Esau, hans broder, var i antågande. Inför detta kände Jakob ångest. Och så var det med Jesus, vår frälsare, där i ett seman örtagård. Han var ensam där i nattens timmar, i bön, i kamp, i själslidande inför sin himmelske fader. Ingen var med honom. Lärjungarna, de kunde inte hjälpa honom. De kunde inte bistå honom i hans nöd. Nej, vi vet ju att de somnade ifrån alltihop. De kunde inte vara vakna och vaka en enda timma med Jesus. Och där står om Jesus att han kom i stor ångest. Precis som Jakob här i nattens timma, så var Jesus där i Getsemane i stor ångest. Hos evangelisten Lukas så läser vi att han kom i stor ångest. Hans svett blev så som blodstroppar som föll till marken. Och han ropade till sin himmelske fader. Han bad till honom. Är det möjligt så gånger denna kalk ifrån mig. Dock inte som jag vill utan som du. Och tänk att han tillfogade detta om Guds vilja. Att det var Guds vilja som skulle ske. För det var ju så att antingen skulle han tömma den svåra, bittra, lidandes kalken. Eller skulle vi göra det. Antingen han eller vi, du och jag. I vårt ställe gick han. Jesus blev ställd att svara för våra synder inför en helig och rättfärdig Gud. En helig Gud för människors brott har offer krävt och offer fått, står det i en psalmvers. En nådig Gud, en himmelsk far, till sina barn oss återtar. Han ställdes inför Guds helighet. Det krävdes ett offer. Och vi läste nyss här hos profeten Hosea att Jakob grät och bad, läste vi. Gjorde Jesus det också? Ja, förvisso gjorde han det. Och det är ett ord där i Hebreerbrevet som talar om detta. I Hebreerbrevets 5:e kapitel skriver Hebreerbrevets författare i den 7:e versen. Och då han under sitt kötts dagar med starkt rop och tårar hade framburit böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden och blivit bönhörd för sin gudsfruktans skull. Här står det att han under starkt rop och tårar frambar böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden. Ja, Guds son, som vår ställföreträdare, han vände sig till sin himmelske fader. Han vek inte av ifrån sin gudsfruktan. Och det är lite olika översättningar här, men i den bibel jag läser så står det ju så här att han har blivit bönhörd för sin gudsfruktans skull. Jag vet inte hur det står i er bibel. I en del biblar så står det att han blev tagen ifrån sin ångest. Men tänker vi på detta att han blev bönhörd för sin gudsfruktans skull, så är han den enda som har blivit det. Ingen av oss blir bönhörd för vår gudsfruktans skull eller för våra goda gärningars skull. Men det har Jesus blivit, för han var fullkomlig i sin gudsfruktan. Även i denna svåra stund när han stod här inför sin himmelske fader, den helige, så vek han inte av, utan han fruktade Gud. Han vände sig till honom. Han förlitade sig på Gud också i den svåra stunden. Också sedan där på Golgata kors. Man kan ställa den frågan. Blev han då bönhörd? Blev han bönhörd? Ja, han blev ju bönhörd på det sättet. Han hade bett, ske icke min vilja utan din. Att Guds vilja skulle ske. Där blev han hörd. Han kunde inte slippa undan att tömma vredeskalken i botten. Guds vredeskalk och bägare. Den måste han tömma. Och som jag tidigare här nämnde, antingen han eller vi. Men han tog på sig detta. Och sen kan vi också säga att detta att han blev bönhörd för sin gudsfruktans skull. Det syftar ju också på att han blev inte kvar i döden. Han blev uppväckt. Gud uppväckte honom, står det på många ställen. Han vände sig till honom som kunde frälsa honom från döden. Han blev uppväckt efter fullbordat försoningsverk. Och här vill jag läsa något ifrån Apostlagärningarna. Det är ganska i början av Apostlagärningarna, i det andra kapitlet. Där är det ju Petrus som predikar. Och där säger han bland annat från den 24 versen: honom har Gud uppväckt sedan han lossat dödens vånda, medan det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. När Jesus hade ju segrat över döden, över dödens makt. Ty David säger om honom: jag hade Herren för mina ögon alltid, ty han är på min högra sida, på det att jag inte må vackla. Och där talar ju David profetiskt, såsom förebild till Kristus. Jag hade Herren för mina ögon alltid. Det hade han hela tiden, vår frälsare. Ty han är på min högra sida, på det att jag inte må vackla. För den skulle glädde sig mitt hjärta, och min tunga fröjdade sig, och även mitt kött skall vila på en förhoppning. Ty du skall icke lämna min själ i dödsriket och inte låta din helige se förgängelse. Det är Kristus. David fick vara en förebild. David fick uttala ord som var detsamma som Jesus själv talade. Du ska inte lämna min själ i dödsriket och inte låta din helige se förgängelse. Och går vi lite längre fram där i Apostlagärningarnas andra kapitel, så står det att denne Jesus har Gud uppväckt, varom vi alla är vittnen. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern fått löftet om den helige ande, har han utgjutit detta som ni nu ser och hör. Ty inte har David farit upp i himmelen, men han säger: Herren sa det till min Herre, sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Därför må hela Israels hus förvisso veta att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort till Herre och till Kristus. Det talar till oss om hans upphöjelse. Vi talar ju om Kristi förnedring och Kristi upphöjelse. Och de välkända orden i Filipperbrevet talar ju också om detta. Och vi där kan läsa först att han ödmjukade sig själv och blev lydig in till döden, ja, in till korsets död. Därför har och Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn. På det att i Jesu namn alla knän skall böja sig, deras som är i himmelen, på jorden och under jorden. Alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fader till ära. Tänk, han blev upphöjd. Han blev bönhörd för sin gudsfruktans skull. För han hade kämpat och vunnit seger. Han hade bestått provet. Han var fullkomlig. Han hade lidit och dött för hela världens syndamängd. Nu var allt fullkomnat. Och då fick han också lön för detta. Som ju också profeten Jesaja vittnade om i det 53 kapitlet. Som vi alla känner så väl till. Jag ska bara nu läsa här de allra sista verserna i det kapitlet. Där det heter: av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap skall han den rättfärdige min tjänare göra många rättfärdiga i det han bär deras missgärningar. Och vi vet att han gjorde hela människosläktet i sin egen person rättfärdigt inför Gud. Han skulle göra många rättfärdiga i det han bär deras missgärningar. Hur många missgärningar var det han bar? Jo, det var alla människors. Och då kan vi också läsa om att en rättfärdiggörelse till liv har kommit över alla människor. I det han bär deras missgärningar. Det var liksom någonting här som bytte plats, så att säga. Han tog på sig våra synder och han gav åt oss sin rättfärdighet. Herren är vår rättfärdighet, står det också hos profeten Jeremia. Herren är vår rättfärdighet. Han är din och min rättfärdighet. Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många. Och med talrika skaror skall han få utskifta byten. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. Han som bar många synder och bad för överträdarna. Tänk, här var själva resultatet av hans lidande. Han skulle få utskifta byte. Jag vet inte vilket ord ni har på norska, men ni förstår säkert detta. Han skulle få med sig någonting efter striden. Då han kom tillbaka från striden. Vilket var bytet som han hade vunnit? Jo, det var verkligen hela människosläktet. Som han kom inför Gud med. Se, det här släktet har jag nu vunnit. Det har jag förlossat, förvärvat och vunnit. Ifrån alla deras synder. Ifrån döden och djävulens våld. Han är det som också står i den andra salmen. Där Herren säger: begär av mig så ska jag giva dig hedningarna till arv. Och jordens ända till egendom. Alltihop. Hela släktet blev hans egendom. Hela släktet är återlöst. Friköpt. Förvärvat och vunnet genom det blodet som vi har hört här om från början ikväll. Det hela människosläktet. Därför kan jag få säga till dig, du som är här: du är köpt, du är återlöst, vem du än är. Ja, men kanske säger du: jag har inte gjort bättring. Jag har inte vänt om som jag skulle. Jag är inte någon rätt kristen. Det är inte det gäller här. Utan du är köpt, förvärvad och vunnen med det dyra blodet. Och som vi sjöng i min ungdom i en körsång, där det står: jag är ej mer min egen. Jag hör min Jesus till. Han har mig köpt med blodet och hans jag vara vill. Det är sanning, var och en kan få sjunga så. Det är inte djävulen som har rättigheten till oss människor. Nej, utan Kristus har segrat och vunnit över döden, över djävulens våld. Han har borttagit våra synder. Vi är köpta allesammans, vi hör till honom. Vi är hans egendom. Det är detta som behövde predikas ibland människorna också idag. Att vi är alla köpta till hans egendom. Det är alldeles onödigt att vandra borta i otro och förakt och i synden och tjäna djävulen och hans rike, då du är så dyrt köpt med Jesu dyra blod. En sång hos oss i Sverige som ofta sjunges fortfarande, åtminstone nere i Småland där jag brukar resa lite grann då och då, så sjunger man där vid varje missionsmöte som avslutningssång. En sång där det står just detta: i hans seger har vi nog, livet har vi i hans blod, och ut i hans dyra sår har vi ständigt jubelår. Så har vi rätt att sjunga. Segern är vår, han har segrat i vårt ställe. Och han har fått den lönen att han har fått hela släktet återlöst och friköpt med sig tillbaka ifrån kampen. Därför vill han också ha var och en personligen så som sin egendom i tid och evighet. Han vill inte att någon ska gå bort ifrån detta, säga nej till detta som har skett. Förakta blodet. Det är ju därigenom som det går illa för oss, om vi föraktar blodet som har runnit och går vår egen väg. Bort ifrån detta välsignade. Står ju också där i Efesierbrevets första kapitel att vi har blivit välsignade i Kristus Jesus. Att Gud har utvalt oss i honom före världens grundläggning. Att vi skulle vara heliga och ostraffliga i honom. I honom har vi återlösningen genom hans blod. Syndernas förlåtelse efter hans nåds rikedom. Och ingen behöver här tänka att oss, ja men det gäller väl bara de troende. Nej, här får vi räkna oss med. Vi har förlossningen genom hans blod. Det är ingen som behöver stå utanför. Och ännu en sak när det gäller detta kan vi tänka på i jämförelsen här med Jakob. Jakob, han fick någonting som påminde honom om den här kampen. I hela sitt återstående liv så haltade han på sin höft. Han kunde inte gå rakt. Det påminde honom om kampen. Då kan vi tänka på Jesus. Har han någonting som påminner honom om kampen? Jo, han säger, se på mina händer har jag upptecknat dig. Du är min. Där står vi tecknade i hans händer. Han som nu sitter där uppe på faderns högra hand på himlens tron. Han ser på sina händer så påminner han sig att han har lidit och dött. För de som nu sitter här i Langli den här kvällen. Den och den och den. Han känner ju våra namn. Du är min, säger han. Jag har kallat dig vid ditt namn. Jag kan inte glömma såren jag fick för fåren. Vi är tecknade där. Men hur gör vi? Glömmer vi honom? Har vi glömt honom, vår frälsare? Han som har gett så mycket för att rädda oss. Till sist bara en liten påminnelse om vad vi kan lära mer av den här berättelsen. om Jakob. Och som vi ju alla vet så är det också en bild av en sann omvändelse. Det som här skedde med Jakob i hans kamp. För av naturen så är människan stolt och obruten. Hon vill inte erkänna sin synd och skuld. Nej, hon tycker att hon är ganska rättfärdig. Hon går rakt. Då behöver Guds heliga lag röra vid hennes höftsenam, så att hon aldrig mer går rak. Som det också skedde med konung David. Han säger, jag går krokig och mycket lutande. Varför? Jo, det var synden som tyngde. Han kom aldrig ifrån det där. Genom hela sitt liv så var det påminnelse om detta. Därför gick han krokig och mycket lutande. Och så är det på sitt sätt med alla Herrens vänner och alla Guds barn. De är inte så rakryggade i sig själva. Nej, de måste bekänna sin synd inför Herren dagligen, stundligen. Men på tal om David så var det en gammal predikant som brukade säga, det var inte farligt för David att han gick krokig och mycket lutande. För han lutade allt mer åt frälsaren. Och så är det. När Guds heliga lag får tala till oss, då blir vi lutande böjda åt rätt håll, åt frälsaren. Vi får se mer och mer vad han har gjort för oss. Och så står det ju hos Jesaja i det 50:e kapitlet. Vem är bland er som fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han och vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, så förtröster han dock på Herrens namn och stödjer sig vid sin Gud. Alltså, det kan bli rätt så mörkt för en Herrens tjänare på grund av synden. Men då står det här att han ska förtrösta på Herrens namn och stödja sig vid sin Gud. Och då är det klart och tydligt att han är mycket nära då, Herren Gud. Då man kan få stödja sig på honom, luta sig mot honom. Då är han nära också i mörkret. För en Herrens Jesu vän och vandringsman här genom livet. Så nära är han att du kan få luta dig mot honom nu här ikväll. Och då sker det som skedde med Jakob. Att morgonrodnaden går upp. Det blir ljust. Det står något märkligt också på ett ställe i skriften. Att det blir ljust när aftonen kommer. Hur kan det bli det? Jo, det blir det till slut när livets aftontimma är inne för oss, för Herrens vänner. Då blir det verkligt ljust. Och så under vandringen här, gång efter gång, i mörker, i nöd, över sig själv och sin synd, tar sin tillflykt till frälsaren, och morgonstjärnan går upp. Morgonstjärnan med salighet under sina vingar. Det blir morgon där för Jakob, där vid Jabboks vad. Så kan det också gång efter gång få bli för oss. Och till slut en evig morgon. Aldrig mer något mörker. Där hemma hos Herren Jesus. Där är det evig morgon. Må han hjälpa oss dit för sitt namns skull. Amen. Ja, Herre, vi tackar dig att vi får äga sådan framtidshopp om en evig morgon, ett evigt ljus, en evig salighet. Och det är därför att du gick den svåra vägen i lidandet och döden, men också uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Tack, Herre, för dessa sanningar och inskriv dem i våra hjärtan, att vi må särskilt besinna denna stund och denna kväll att vi är din egendom. Vi är köpta, förlossade, förvärvade och vunna med ditt eget dyra blod. Amen.